Du Alexandra, hur gör man om man vill donera till Konsthistoriepodden?
Jo, då går man in på vår Instagram-sida och så går man in på länk i bio. Och där finns det en knapp som heter Ge en slant till Konsthistoriepodden och den klickar man på.
Hej och välkomna till Samtal pågår. Jag heter Alexandra Frid.
Och jag heter Alexandra Härlitz.
Och vi sitter just nu i studion på universitetet och spelar in ett avsnitt på tyska.
Ja.
Det har ju varit väldigt tyst kring oss de senaste veckorna.
Ja, och det är ju så att vi har ju tagit ett litet uppehåll med arbetet med nya poddavsnitt. Men samtidigt är vi inte lata, utan vi sitter ju just nu och arbetar med översättningar av podden så att de kommer ut på engelska och på tyska. Och det är det som vi spelar in lite och publicerar här under sommaren. Så om ni vet någon som är intresserad av skandinavisk konst, som det ju är väldigt svårt att få information om man inte kan prata något av de skandinaviska språken, så får ni jättegärna tipsa dem om våra poddavsnitt på engelska och på tyska.
Ja, vi fick ju stipendium från Gustav Adolf Bratts fond just för att översätta några avsnitt på engelska och, eller till engelska och till tyska av de skandinaviska verken som vi har pratat om.
Mm, precis, och då har vi också Instagram-konton som heter... heter det Scandinavian Art History Podcast.
Mm.
Och den på tyska heter så mycket som Skandinavisk konst.
Just det. Så det är roligt och väldigt utmanande. Framförallt för mig att läsa på tyska.
Ja, då är det ungefär som för mig på svenska.
Nej, inte riktigt.
Nej, inte riktigt. Men ja. Sen något annat som vi tänkte på, det är när vi hade vårt senaste poddavsnitt tillsammans med Petter i studion, så frågade vi honom hur han blev konstvetare. Och det tänkte vi mycket på i efterhand, att det är ju så kul att få veta hur folk hittade denna utbildning. Och då tänkte vi att det kanske också är intressant för våra lyssnare att få veta hur vi blev konstvetare. För det är ju inte kanske...
Det är inte det vanligaste yrket att välja kanske.
Nej. Precis. Men Alexandra, hur blev du konstvetare?
Ja, det var väl så här att jag har ju alltid varit väldigt intresserad av konst och varit kreativ. När jag var ung så höll jag på att måla väldigt mycket.
Det gör du ju fortfarande.
Ja, fast inte lika mycket som när jag var ung. Men hur som helst så läste jag på universitet i USA och under det första året så tar man en massa olika kurser, bildningskurser, orienteringskurser skulle man kunna säga, för att man ska välja vilket huvudämne som man ska ha eller vilket major som man ska ha. Och jag var nog ganska inställd på att antingen så skulle jag kanske läsa design eller historia var jag inne på i alla fall. Men så andra terminen på college så hade jag signat upp mig på en kurs om 1900-talets konst i Europa, tror jag att det var.
Det är inte så dumt det där amerikanska systemet. Nej. Att man verkligen ska läsa såna här bildningskurser om litteratur och konst och så vidare. För att...
Jo, men jag tror ju mer breddad man är desto bättre. Och det finns ju så... många intressanta ingångar inom humaniora som jag i alla fall inte hade fått tillgång till om jag inte hade läst i USA. Men hur som helst, jag kommer ihåg att jag gick in på i den här föreläsningen med, gud vad hette hon för någonting? Jag tror att hon hette Professor Hanley eller någonting sånt. Och när jag gick ut ifrån den föreläsningen 2 timmar senare, då hade jag bestämt mig för att det är konsthistoriker som jag ska bli. Och sen var det ju verkligen inte en rak väg, därför att först så läste jag ju, eller så här, min kandidat och min master, det gick ju tämligen enkelt. Det hade jag ju läst klart på ungefär 4,5 år tror jag att jag läste det på alltihopa. Så att när jag var 25 så fick jag en doktorandplats i Leicester i England. Då hade jag tröttnat på USA och ville flytta närmare Sverige. Men tänkte att då blir nog kanske England en bra bas. Och då hade jag ändå gått ifrån att jag var helt säker på att jag skulle skriva om amerikansk 1900-talskonst till att jag började plugga på masternivå och insåg att jag ville hålla på med skandinavisk medeltid.
Det är inte så många som gör.
Nej, det är det verkligen inte. Och sen så när jag började skriva då, eller började doktorera i Leicester i England med Dr. Philip Lindley som handledare, så insåg jag att jag inte tyckte om att bo i England så mycket. Så det blev min doktorandtid blev ganska utdragen och jag befann mig ganska sällan i Leicester, förutom när jag var tvungen att vara där. Men istället så kunde jag då bo i Tyskland och jag kunde vara på plats i Sverige och forska där och jobba lite extra. Och sen så småningom så träffade jag ju min före detta man och vi flyttade till Spanien och startade familj och eget företag medan jag då försökte slutföra min avhandling. Och sen var det 2012 som, så att jag bodde i princip utomlands, alltså mellan 1995 och 2012. Och det var då som jag återvände till Sverige och fick så småningom då, när jag var klar med avhandlingen, ett vikariat på Göteborgs universitet. Och det är ju där vi träffades för 10 år sedan.
Ja, precis.
Och där fann ju vi varandra ganska snabbt. Dels på grund av att vi varit ihop. Kopplade kan man väl säga av Bia Mankel, vår tidigare kollega som har gått i pension sedan några år tillbaka. Och hon tyckte att med vår internationella bakgrund att vi skulle göra en kurs ihop som hette Scandinavian Art eller någonting sånt.
Scandinavian Art and Art History.
Just det.
Ja, det skulle vara inom Scandinavian Studies.
Och där upptäckte vi att vi verkligen hade den här konsthistoriska, eller det här konsthistoriska intresset.
Ja, precis. Men och kanske en lite mer traditionell utbildning skulle jag säga.
Men det stämmer. Men hur kom du in, eller jag vet ju, men berätta hur du kom in i konsthistoria och på konsthistoria och framförallt hur togs det här emot?
Ja, det är en bra fråga. Jag hade egentligen alltid tänkt att jag skulle jobba med design, med kommunikationsdesign. Men ändå var jag ganska oförberedd inför vad det innebär att söka till en högskola eller konsthögskola. För jag hade förstått så småningom när man väl skulle söka att man måste lämna arbetsprov och tänkte då att men det här är ju jättekonstigt, varför ska jag visa vad jag redan kan? Jag måste ju jag måste först lära mig. Men sen gjorde jag i ordning en sån här mapp med arbetsprov och som jag förstod då medan jag arbetade med det och skrev då tolkningar och beskrivningar och så vidare av mina egna alster. Så förstod jag att de andra som sökte till design och kommunikationsdesign som jag skulle söka på Konstakademin i Stuttgart då. Jag förstod att de andra som sökte detta, de satte ihop många mappar med arbetsprov och skickade till många olika högskolor och akademier och då. Ja, det blev ju som det blev. Jag kommer ihåg hur jag lämnade min mapp med arbetsprov där. Och det kändes lite som att gå till slaktbänken. Men stod där med sin mapp och sen fick man lägga fram. Och sen på en annan hög fick man lägga fram sina papper. Och det var väldigt jobbigt hur de satt liksom där. Och man fick bara ett intyg i handen att man hade lämnat in. Och ett nummer tror jag. Ja. Men det blev som det blev. Det blev ingen plats på denna utbildning i kommunikationsdesign. Jag tänkte ju att jag skulle jobba med reklam och sådana saker. Utan då när jag fick beskedet att jag inte blev antagen, då hade jag, tror jag, 2 veckor tills ansökningstiden till universitetsutbildningar gick ut. Och då fick jag det lite stressigt, för min pappa sa då att ja, nu får du hitta på något. Och då, jag hade redan innan sökt till juridik och medicin, det var det som min pappa ville att jag skulle söka. Och jag hade också fått en plats i juridik vid universitetet i Augsburg, men det var ju verkligen inte vad jag ville göra egentligen, inte längre. Mm. Jag hade någon idé som barn att jag ville göra det, att jobba som jurist. Men
det har vi pratat om, det är för att vi båda hade sett det här Lagens änglar.
Ja, precis. Det var ju lite, man tyckte ju det var så, ja men...
Med Harry Hamlin och vilka det nu var med, ja, som var med.
Det var liksom det kändes som ett respektfullt yrke, ja, som man, där man liksom stod
I domstolen
ja, och skulle
eller
då,
i rätten.
Eller i rätten, ja, i rättssalen. Mm. Och kunde liksom försvara och ja, lägga fram en argumentation. Och det lät liksom sådär bra och på alla möjliga sätt. Men sen insåg jag ju som ung vuxen att jag kanske inte riktigt, att det inte riktigt var jag som skulle stå där och strida i rättssalen varje dag.
Nej, men jag tror att man blev väldigt förtjust i kläderna och modet och hela upplägget.
Ja, men det, ja, ja, men det var ju väldigt tjusigt hela allt. Och kändes så seriöst som jobb. Ja. Mm. Ja, men det blev inte juridik fast jag hade kunnat göra detta. Men istället så diskuterade jag nog med min mamma någon kväll och sa, jag vet inte vad jag ska göra, vad ska jag göra? Jag ville ju verkligen jobba med konst och jag ville ju komma in i denna utbildning. Och då sa min mamma till mig att men du kan väl läsa konsthistoria. Då är det är också med konst, men det är mer teoretiskt. Så får du lära dig en massa om historiska konstverk. Och det kan du ju sen ha användning till. Och så söker du nästa år igen. Och så tänkte jag, ja men det kan jag väl göra. Jag kan söka till det. Mm. Men nästa år, jag ska bara göra det ett halvt år. Nästa år ska jag söka till akademin igen. Mm. Och så började jag läsa. Och då tyckte jag det var så kul att lära mig allt det där som jag inte hade någon aning om, ikonografi och ikonologi. Och, det var så spännande, tyckte jag, på alla möjliga sätt. Så, efter första terminen hade jag ingen tanke på att lämna detta igen, utan då fortsatte jag bara.
Ja, men det är precis som en helt ny värld öppnade sig för en. Det var inte bara det att det var spännande att läsa, men helt plötsligt så fick livet en mycket större mening. Så upplevde jag, i alla fall jag det när jag verkligen började studera.
Det kändes i alla fall som att det var det jag ville göra, att jag verkligen ville göra det. Att jag kanske, det är ju så att jag har inte ofta tagit fram penslarna igen sedan dess, för att jag tyckte det där var så förkrossande att bli utdömd av akademin, att jag verkligen, ja, men jag målade inte så mycket mer efter det. Så det kändes lite mer som att, men det här, det kan jag göra. Det är ändå, det har jag alltid tyckt var kul att titta på konst. Och också, jag läste ju också litteratur, och det var liksom så här, leta efter betydelser.
Ja, det gjorde jag
tolka
också.
Och det tyckte jag var jättespännande redan i skolan.
Ja.
Och sen en annan sak, och det anknyter också lite till den här podden vi spelade med Petter. Det är det här att, jag tror det är en, det är någon gemensamhet som vi också hade, för under min uppväxt så var det så att man på alla resor man gjorde så släpades man till olika kyrkor och museer och kloster och det ena med det andra. Och på den tiden som barn, då ville man egentligen bara åka till stranden och ha kul och inte alls göra de här kulturella utflykterna. Men sen som vuxen så kunde jag verkligen uppskatta det på ett helt annat sätt, att gå på museum och att det är så här tyst och stillsamt och att man verkligen, det är som en så här frizon nästan, att man kan bara gå omkring på museet och det är som att tiden står stilla lite grann, och det uppskattar jag fortfarande väldigt mycket. Och ibland när man står och undervisar väldigt mycket och är mycket i hörsalen bara och visar sina bilder i PowerPoint, så kommer man ifrån detta lite, det här museet, den här museikontexten, och då tycker jag att det är skönt att bara gå en sväng till museet och bara gå omkring det och suga upp den här tystnaden i salarna och
ja, det här
titta
lugnet,
och ja precis
stillheten.
Ja, och bara titta och på konstverk och göra alla dessa tolkningar för sig själv liksom. Mm. Det är väldigt, det tycker jag fortfarande är väldigt kul och det är ändå, jag tror det är ändå något som jag tagit med mig från min barndom, det där att men det här liksom så här stillsamma, lugna rum och så vidare. Och först i efterhand förstod man hur mycket man uppskattade det ändå.
Ja, framförallt det här med att resa har ju varit viktigt för mig. Och det är ju att resa och att titta på konst framförallt. Kanske inte när jag var så liten, men det har ju blivit, det blev ju viktigt och avgörande.
Ja, just det. Ja. Det glömde jag berätta. För det var ju en av de här argumenten som min mamma hade för konsthistoria, att jag skulle läsa konsthistoria. Det var, ja men läs konsthistoria, då får du resa mycket. Och så tänkte jag, ja men det var, lät ju inte så illa.
Nej men det är så roligt, men det var, jag tycker, alltså när jag sa till mina föräldrar att jag skulle läsa konsthistoria, då frågade de mig, men vad ska du ha det till? Ja, jag ska väl bli professor i konsthistoria, sa jag. Och det är en ganska rolig historia, för att när jag sen bytte college och började läsa på Baruch College
i New York.
Ja. Så hade ju jag professor Gail Levin som professor. Och jag kommer ihåg att jag i princip då första eller andra terminen som jag läste konsthistoria beställde tid på hennes kontor, på hennes office hours. Och min första och sa till henne så här att ja, jag vill bli professor i konsthistoria, så att hur gör jag det?
Ja.
var jag 20 år eller någonting sånt där? Hon tittade på mig ganska allvarligt, kom ihåg, och så sa hon så här, ja Alexandra, du vet att man blir absolut inte rik av att undervisa konsthistoria. Ja, så sa jag. Men så, det är ganska roligt, men Gail Levin, hon har ju varit en väldigt viktig lärare för mig, framförallt då under kandidatperioden, men sen också som mentor. Vi är ju fortfarande i nära kontakt. Men vad hade du för lärare när du läste?
Oj, ja det är ju lite så här, de här lärarna på tyska universitet, de flyttar ju runt ganska mycket, så de är inte så där kanske förknippade så mycket med själva lärosätet på samma sätt som de är i Sverige. Utan man byter helt enkelt arbetsplats många gånger. Men de som jag hade, det var ju väldigt många, men de som kanske är mest kända, det är ju Wolfgang Kemp som jag var student för i Hamburg. Och Martin Warnke. Så det är de som är mest internationellt kända. Sen hade jag en mängd andra docenter och professorer som har varit väldigt betydelsefulla för mig. Framförallt under tiden i Düsseldorf så var det en konsthistoriker, en professor som hette Hans Körner. Mm. Och han sa någon gång på någon exkursion till Venedig, tror jag det var, att han tycker att om man pratar ett språk som inte så många andra gör, så måste man använda det för sin forskning. För då måste man se till att göra konsten i detta land tillgänglig för andra tyska konstvetare. Och på den tiden så hade jag lärt mig, genom min dåvarande pojkvän, hade jag lärt mig norska. Och när jag tittade på universitetsbiblioteket i Düsseldorf så var det ju många hyllmeter med konst, med böcker om konst från Frankrike och Italien och Tyskland och så vidare. Men hela Norden, det var liksom två hyllplan eller något sånt. Och då var det verkligen alla länder, allt från Island till Finland och så vidare. Och då kände jag ju att ja, men det här är ju något, det kanske är något som jag ska fördjupa mig i. Och då vill jag gärna utöka min kompetens i de nordiska språken. Och då läste jag skandinavistik i Hamburg. Mm. Och valde på den tiden då svenska som mitt första språk och danska som ett andra språk. Så på det sättet blev det sen Sverige. Och sen kom jag ja, jag kom ändå av med det, för jag stannade ju inte i Tyskland och skrev för tyska konstvetare, utan flyttade ju sen till Sverige och
ja, precis. Hur hamnade du i Sverige? Du fick väl en praktikplats,
ja,
va?
Ja. Ja, det är världens längsta historia.
Ja.
Och det är också lite, det påminner lite om din berättelse om när du besökte din professor på kontoret. För jag, genom universitetet i Hamburg, så hade vi något utbytesprogram då. Vi som läste skandinavistik bytte liksom, eller hade något utbyte med bland annat Göteborgs universitet. Där de studenter som läste tyska kom till Hamburg. Och så lärde jag känna någon som jag besökte sedan här i Göteborg. Och då hade jag ju med mig i bagaget planer på att jag ville ju gärna göra något praktiskt som konstvetare. Jag hade ju läst och jag tyckte det kunde sitta väl med en praktiktjänstgöring av något slag, så att man sen också kan få ett jobb.
Mm.
Att man inte bara har teoretiska kunskaper. Och då, men då gick jag bara till Göteborgs konstmuseum, till receptionen, lite så som man är när man är, hur gammal var jag då, 22 eller någonting sånt. Så gick jag fram och sa, jag vill prata med museichefen. Och då frågade de mig om jag hade bokat en tid. Och så sa jag, nej, det hade jag inte. Jag hade liksom bara tänkt mig att man
gick in
där och talade om för dem att man ville jobba där. Men
det var ju... Ja, fast det funkade ju jättebra.
Ja, det var ju inte direkt så. Men jag fick ju ett telefonnummer då, och så fick jag ringa. Och sen fick jag komma tillbaka någon annan dag under denna vecka. Men då hade jag i alla fall etablerat denna kontakt och... Det visade sig då på den tiden att museichefen som var Björn Fredlund, han hade precis kontakt med Stadtmuseum i Düsseldorf som jag hade läst vid universitetet i. Och de skulle göra en stor Carl Larsson-utställning där som skulle visas på tyska, och de behövde någon som kunde översätta katalogen och alla de här texterna för väggen och så vidare. Och det kunde jag göra, och då... Ungefär ett halvt år senare så kom jag tillbaka då med ett stipendium, ett Leonardo da Vinci-stipendium som då fanns för EU-studenter som ville göra praktik utomlands.
Mm.
Och då kom jag till Göteborg, och sen var jag här ungefär ett halvt år. Och sen var jag tvungen att åka hem igen till Hamburg, men jag trivdes ju så bra i Göteborg att jag gjorde ju allt för att komma tillbaka, och det gjorde jag ju sen.
Mm.
Och sen... dröjde det ju lite, men så småningom blev det ju då doktorandtjänst som jag fick vid Göteborgs universitet, och sen började jag jobba här. Så det blev ju väldigt bra, men det blev inte mycket publicerat på tyska. Lite har jag publicerat, men egentligen borde jag göra mer, göra det tillgängligt.
Ja, vi borde väl alltid göra mer, är det inte så?
Ja. Men nu är det ju en bra sak med den här podden i alla fall på tyska, så att man kan sprida lite kunskap om de här konstverken som det annars finns väldigt lite att läsa om på tyska.
Vi ska ju utforma en ny kurs ihop i augusti.
Apropå resande.
Ja. Ska till Los Angeles, vi ska till Houston, Santa Fe och Boston.
Ja, precis.
Och vi ska skapa en kurs som kommer att handla om amerikansk 1900-talskonst.
Mm.
Den kommer inte att vara kronologisk, utan snarare baserad på skolor eller strömningar.
Mm.
Vi har ju en bestämd rutt, och vi har ju bokat in en hel del som vi ska se. Men utöver det här vanliga i de här städerna, så tänkte vi be er om tips om det finns... Som sagt, vi kommer ju gå på alla stora museer i Los Angeles. Vi kommer se en muralmålning, The Wall of America, ska vi göra.
Mm.
Sen ska ju såklart se Mark Rothko-kapellet i Houston.
Mm.
Vi ska besöka Georgia O'Keeffes studio, eller ateljé och museum i Santa Fe.
Mm.
Och sen har vi ju klassikerna såklart i Boston. The Isabella Stewart Gardner Museum. Mm. The Boston Museum of Art.
Ja, ja.
Men har ni andra idéer? Andra?
Om ni har sådana här hemliga tips, då vore det bra.
Mm.
Vi ser ju det att vi får ju många meddelanden av våra lyssnare som som har varit på den ena eller andra platsen och kan ge lite roliga tips. Mm. Så om ni har någonting som ligger där i de här krokarna så skriv gärna till oss.
Om roliga konsttips.
Ja.
Mm. Idag i Göteborg så regnar det. Det är rätt svalt. Passar bra för inspelning.
Ja, eller för att lyssna på podden.
Mm, just det. Nu är bra du liksom. Och nu så har vi rättat klart alla tentor. Vi har administrerat klart för terminen och går nu in i vår egen forskningsperiod.
Yes.
Så fram till mitten av augusti så kommer ni inte höra någonting mer från oss nu.
Men sen när vi är tillbaka då, då ska vi ju ta med er på den här resan till USA.
Ja, precis.
Då är det bara att passa på att önska er en trevlig sommar och
en härlig semester.
Härlig semester, mycket avkoppling och vila och poddlyssnande.
Och konstupplevelser.
Yes.
Hej då.
Hej då.